Ja, ni vänner. Psalm 46 har jag tagit fram här en stycke av. För sångmästaren, en sång av Koras söner till Alamot. Gud är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden väl beprövad. Det tror jag Kinas underjordiska kyrka mycket väl kan hålla med om. Om man läser, vi har ju fyra DVD vi har ifrån väckelsen i Kina. Och man gråter som ett barn när man får se deras enkla tro. Det är inte mycket instrument, de inte råd med. De är lika glada för det. De hoppar och skrattar och studsar och klappar i händerna. Och det är inte så där jublande skönsång, men det är med hjärtat. Och man måste ju hålla med om att det känns så ändligt skönt att få se den där enkla tron. Och så står det så i vers 3. Därför. Det är ju ett intressant ord. Därför att Gud är vår tillflykt och vår starkhet och en hjälp i nöden väl beprövad. Därför finns det många som kan vittna om vad Gud har gjort. Därför ska vi inte frukta. Sen står det inte så i svenska Bibeln, men i den hebreiska grundtexten står det när jorden kommer att skaka. Det är ju världen med andra ord. När världen ska skakas om och bergen störtar ner i havsdjupen. När havets vågor brusar och svallar så att bergen bävar vid dess uppror. Sela, stanna och tänk efter vad som är sagt. Ska ni tänka på när det står sela där, det betyder stanna upp, tänk efter. Ganska bra att göra det ibland och vara eftertänksam. Sen står det då i vers 5, en ström eller en flod går fram med flöden som ger glädje åt Guds stad, åt den högstes heliga boning. Och jag tror det är i Nehemja det står att glädjen i Gud är vår starkhet. Är det inte där det står? Och det ligger ju lite mycket där, för att det har ju med den helige ande att göra och hans nåd, glädjen. Det står i Filipperbrevet bland annat, gör er inga bekymmer utan glädjer i Herren. Återigen vill jag säga er, det är ju en glädje som kommer av Guds nåd. Det är ju inte att vinna 7 rätt på lotto och glädjas en stund och sen går den glädjen ner. Utan det här är en grundglädje som man har i sitt hjärta. Den är med dig hela tiden. Den känner man dess närvaro av när det är jobbigt och tungt och kommer Gud. Den flöde som ger glädje åt Guds stad, åt den högstes heliga boning. Det måste ju vara vi där, va? Det står ju att vi är hans tempel. Gud bor där inne. Den vacklar inte. Allt annat här ska ju vackla, men inte Guds hus, Guds boning. Gud hjälper den när morgonen gryr. Det här är ju ganska profetiskt, den här salmen. Hedna folken larmar, riken vacklar. Han låter sin röst, eller basun, höras. Då smälter jorden. När vi läser salmerna ibland så är det typiskt hebreiskt tankesätt och berättarkonst att upprepa det man nyss har sagt med andra ord. Det ser ni ofta sker. Man liksom berättar om och då är det en ny vinkel på. Så gör man här. Och här ser du hur det inträffar 2 gånger här. Att hedna folken larmar och riken vacklar. Det är precis samma sak som det står här om i vers 4. När havets vågor brusar så att bergen bävar vid dess uppror. Det är exakt samma sak. Han låter sin basun höras och smälter jorden. Och det där ordet smälter där är intressant, för på hebreiska så är det mugg. Det är ingen mugg sån här, utan hur det nu ska uttalas så betyder det i alla fall att det är samma ord som används när Kanans folk är livrädda för Israels barn, ni vet, när man ska gå in i Kanans land. Så det betyder ju alltså fruktan, en fruktan för något. Herren Sebaot är med oss, Jakobs Gud är vår borg. Och så kommer Sela igen. Och då kan vi ju ta en fråga så här. Det profetiska ordet innebär ju att vi läser Dagens Nyheter och jämför med vad det profetiska ordet säger. Och då måste jag ju fråga er då, ser ni att bergen vacklar idag? Berg i Bibeln är en bild på regeringar och länders, ja, ledning. Och då står det här att det ska komma ett uppror när havets vågor dånar och regeringar och kungar ska avsättas. Det ska bli problem i jordens länder. Ser vi det idag? Ja. Det är väl många kungar som avsatt senaste tiden och det bara går som en löpeld. Och nu vet jag inte om pappa Andreo eller vad han heter där får sitta kvar, utan Berlusconi är ju i knipa också. Varenda regering skakar. Det är som ett upprört hav som drar över jorden. Riken vacklar. Hedna folken rasar. Riken skakar och vacklar. Och orsaken till detta är faktiskt Gud. Det står att han låter sin... Det här ska ni lägga märke till nu, för det var det här jag fick se när jag förberedde mig. Jag har aldrig sett detta förut. Då står det så här att Gud låter sin röst höras. Då händer det här alltså. Och hans röst, det är ju basun, står det på andra ställen. Börjar ni tänka lite på Uppenbarelseboken och dessa händelser, så är ni rätt ute. Det är dit vi ska komma snart. Vi ser här alltså Sion, eller nya Jerusalem. Det var ju Guds stad som Gud ska hjälpa. Den staden kommer aldrig att vackla. Och då är vi ju framme vid Hebreerbrevet. Jag tycker vi ska läsa nu Hebreerbrevet 12. Och då står det så här. Ni har inte kommit till ett berg, från vers 18, som man kan ta på, som står i brand, inte till töcken, mörker och storm, inte till basunljud och till en röst som talade så att de som hörde den bad att få slippa höra mer. Jag ska bara säga att på grekiskan står det voice of a trumpet. Det är skillnaden. Alltså ljudet när Gud talade låter som en basun. Ni har inte kommit till ett sånt, säger den här, så att vi kan se och ta på det. Ty de uthärdade inte befallningen, även om ett djur som rör vid berget skulle stena. Så förfärad var synen att Moses sa, jag är förskräckt och skälver. Nej, ni har kommit till Sions berg och till den levande Gudens stad. Till det himmelska Jerusalem. Vi har kommit till den staden som vi läste om i psalm 46, med andra ord. Den som aldrig vacklar. Guds stad, den högstes heliga boning. Och vi har kommit, inte nog med det, änglar står det här, i mångtusental. Och det var ju de Jesus sa att han kunde ropa på när det var knipa, men det gjorde han inte. Hur skulle ni då kunna bli frälsta? Han menar med andra ord, om jag hade tagit sonens auktoritet, då hade han ju inte kunnat frälsta oss. Liksom. Det hade ju det varit omöjligt. Ni har kommit till en högtidsskara, en församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen. Till en domare som är allas Gud och till andarna hos de rättfärdiga som nått fullkomningen. Ni har kommit till det nya förbundets medlare, Jesus, och till det renande blodet som talar starkare än Abels blod. Vi har kommit till ljuset, med andra ord. För i det ljuset står det så, renar Guds sons blod ifrån all synd. Så staden är samma sak som att vara i ljuset. Ska vi se här. Se till att ni inte avvisar honom som talar, ty om det inte kunde komma undan som då avvisade honom när han varnade dem här på jorden, hur mycket mindre ska vi då kunna det om vi vänder oss bort Från honom som varnar oss. Tänk basunljud nu. Från himlen. Är ni med? Ser ni bilden? Egentligen är det så här att vi kan fastna i våra tolkningar och då ser vi inte den profetiska bilden. För jag har alltid tänkt att det där är ju pingst. Ja, det är pingst. Men vem har sagt att det inte kan vara förebild på något mer? Och det var det jag förstod. Det är så lätt att låsa fast sig vid de här man har tänkt alltid, va? Tänk nu. Det här är nu, för alltid, för evighet i himlen det här handlar om. Den andliga världen. Den gången kom hans röst, eller basun, jorden att skaka. Men nu har han lovat och sagt, ännu en gång ska jag komma, inte bara jorden utan också himlen att skaka. Ordet än en gång visar att det som skakar skall försvinna eftersom det är skapat. För att det som inte kan skaka skall bestå. Då vi alltså nu tar emot pågående form. Ett rike som inte kan skaka. Låt oss då vara tacksamma och tjäna Gud efter hans vilja med vördnad och fruktan. Ty vår Gud är en förtärande eld. Och det står ju i texten att han ska komma. När han kommer så kommer han i eld. Och det ska ju vara som en blixt och så här. Han kommer med eld. Men jag vill ta er med till grundtexten där i slutet. I King James står det så här till exempel. Låt oss ta emot nåd. Så att vi kan tjäna Gud. Acceptably. Eller agreeably. Det är ganska häftigt, för att när Gud då ger av sin nåd till dig så vill du då göra samma sak som han vill utan att anstränga det. Halleluja, där såg du, de fick en lag, men nu på samma ställe så får vi nåd. Och när nåden kommer in i våra hjärtan, då får vi en helt ny drivkraft i våra hjärtan. Så vi vill tjäna Gud. Och vill du tjäna Gud får du kraft att tjäna Gud. Och den kraften består mycket i glädje, står det. Då får man ropa halleluja. Och sen är det tungt och jobbigt. Halleluja i alla fall. Visst är det så. Jag ska tala här riktigt noga så att vi förstår vad Gud vill säga. Jag tror att ni kan räkna ut det redan. Jag har aldrig sett den här dubbla bilden på basunen förut. Han tar alltså en förebild vad som hände vid Sina i berg i den här texten. Och sen tar han då hur Guds röst liknas vid ljudet av en basun. Basunen, nu ska vi gå till det här stället när det här hände. Och då ska vi gå till min sida 4, står det här. Då har jag en appendix eller ett litet blad. Det står hur det var vid Sina i berg, och det skulle alltså vara en förebild på hur det ska vara då vid Jesu tillkommelse, måste det betyda, eller hur? Kan ni tänka er att det är bilden på Jesu tillkommelse som utspelas i Andra Mosebok 19. Och då står det så här att han sa till folket, håll er förberedda till övermorgon, ingen får komma nära någon kvinna på tredje dagen. Lägg märke till det där ordet. På tredje dagen. När det blivit morgon. När skulle Gud hjälpa staden? Han hjälper den när morgonen gryr. Just det. Då började dundra och blixtra. Ett tjockt moln lade sig över berget. Och ett mycket starkt basunljud hördes. På hebreiska står det. A voice of a trumpet exceedingly loud. Allt folket i lägret bävade, men Mose förde folket ut ur lägret för att möta Gud. Och de ställde sig nedanför berget. Hela Sinai höljdes i rök därför att Herren hade stigit ner på berget i eld. Rök stig upp därifrån som röken från en smältugn. Det ser ju hans ben ut i Uppenbarelseboken, som kommer ur en smältugn. Och när han slutar förbund med Abraham ser det också ut som en låga där som ser ut som en smältugn. Vi kanske förstår vem det här kan vara. Och hela berget skakade våldsamt. Hela jorden då, stod det i Hebreerbrevet. Basunljudet blev starkare och starkare. The voice of the trumpet blev starkare och starkare. Ju närmare han kom antagligen. Mose talar och Gud svarar honom med hög röst. Och Herren steg ner på Sina i berg på toppen av berget. Nu är det där hebreiska igen, de berättar om. Herren steg ner på Sina i berg. Herren kom till Sina i berg på toppen av berget. Och Herren kallade upp Mose dit på toppen, bergets topp. Då steg Mose upp och Herren sa, gå ner och varna folket så att de inte tränger fram till Herren för att se. För då kommer många att falla och dö. Och prästerna som får komma inför Herren ska helga sig. För att inte Herrens vrede ska bryta fram emot dem. Och ni vet att när Paulus tar upp den här bilden av Jesu tillkommelse i första Thessalonikerbrevet. Så talar han just om att ni är inte, vi är ju präster i Nya förbundet. Han har inte bestämt er att drabbas av vreden. Utan att vinna frälsning genom Jesu tillkommelse. Eller frälsning genom han genom honom. Och så står det så här. Ni lever ju i ljuset. Och inte i mörkret. Vi lever ju i staden med andra ord. Va? Vi är i Kristus Jesus. Vi helgar oss. Vi närmar oss berget. Bokstavligt talat. Och i andra Mosebok 19:16 på engelska så står det: And it came to pass on the third day in the morning that there were thunders and lightning and a thick cloud upon the mount and the voice of the trumpet exceedingly loud so that all the people that were in the camp trembled. Alltså alla skakade. Ja, ska vi då gå till Uppenbarelseboken 1 så ska vi få se att den här Voice of a Trumpet är en levande person som heter Jesus Kristus. Ska vi läsa om The Voice of the Trumpet och lägg märke till då att det handlar om en dag också. Ska vi se här. Kom ihåg nu. Då var det på berget Sinai. Nu ska han tala i himlen. Och han kommer att göra det så tydligt så hela världen, alla som i alla fall som lever i ljuset, kommer att förstå vad det här handlar om. Jag ska försöka förklara det. Men det har med havets uppror att göra. Då börjar man komma rätt. Det har börjat, vänner. Gud talar från himlen. Hans basun ljuder. Och det börjar med hästarna, vindarna, upproren. Alltså vi som lever i det här, alltså vi ska inte kunna missa det här, säger Paulus. Får vi ett då. Detta är Jesu Kristi uppenbarelse som Gud gav honom för att visa sina tjänare vad som snart måste ske. Och lägg nu märke till vad som står i vers 10 här. På Herrens dag kom jag i anden. På grekiska står det: Jag kom i anden till Herrens dag. Och jag fick höra en stark röst likt ljudet av en basun. Med andra ord, här står det samma sak. A voice of a trumpet. Exakt samma ord som på Sinai. Nu är han i staden och där bor ju Gud. Och nu börjar Gud tala till Johannes. Och vi går vidare här så får vi se vem det är. Och när jag vände mig om såg jag 7 ljusstakar av guld och mitt ibland ljusstakarna en som liknade en människoson. Hans huvud och hår var vitt som vit ull och snö och hans ögon var som eldslågor. Hans fötter liknade skinande malm som glöder i smältugnen. Och hans röst lät som dånet av väldiga vatten. Intressant. När Gud talar så dånar hela jorden. Här ser vi att Gud talar genom sin son Jesus Kristus som en the voice of a trumpet. Och lägg märke till att han talar om en dag här. Jag kom fram till Herrens dag och fick se. Herrens dag, det är ju då han ska döma. Det är då han ska sätta sina fötter bland annat på Oljeberget och allt det här. Va? Och lägg märke till att det står i andra Petrusbrevet 3:8 så här. Så står det att det ska ni veta. Att en dag är för Herren 1000 år. Och då räknar vi då från Jesus dagar, så när tredje dagen ska bryta in så borde vi ju vara ganska nära nu. Eller? Ganska nära i alla fall. Och vi förstår ju att det här måste vara Gud som talar. Och vi ska gå till Uppenbarelseboken 4 då. 4 och 1. Sen händer det lite emellan här nu med breven till församlingarna och så. Så går vi till 4 och 1. Och då har jag skrivit så här då. Jag tror att Gud vill säga att jag kommer att tala allt starkare till världen genom olika globala världshändelser. Och det måste ju innebära att Gud är väldigt intresserad av att vi kan tidens tecken, för annars missar vi ju alltihop det här. Han kommer alltså tala genom världshändelser. Och de står skrivna här i. Hur kan man då säga i vissa kretsar att det här intresserar inte oss? Petrus säger ju själv att det ska ni veta, att ni gör väl i att ha det profetiska ordet lysande för er i en dyster vildmark ända tills dagen går upp. Ända till Jesus kommer alltså. Det är jätteviktigt det här med det profetiska ordet. 4:1. Därefter såg jag och se en dörr stod öppen i himlen, och den röst jag först hade hört tala till mig som en basun sa: kom hit upp så ska jag visa dig vad som måste ske härefter. Har ni det igen? Samma röst alltså. Människosonen talar med genom en uppenbarelse. Det är klart, för ingen har ju sett Gud, står det ju. Skulle vi se Gud i hans fulla härlighet så vet jag inte. Det är därför vi måste förvandlas. Vi ska inte klara av det. Skulle bara smälta ihop som en, jag vet inte vad. Det här handlar ju om en uppenbarelse i anden, är klart. En syn. Genast kom jag i anden och se en tron stod i himlen och någon satt på den tronen. Och sen så fortsätter vi till 5:1. Det jag är ute efter nu det är och liksom, jag vill komma fram till när börjar de här världshändelserna, förstår ni? För att om vi kan se det i uppenbarelseboken, då kan vi också se när liksom ljudet av basunen börjar höras. Och den kommer ju att låta högre och högre ju närmare han kommer. Det är ju bilden alltså. Den kommer att höras högre och högre och högre. Precis som det gjorde på Sina i berget, så kommer det att göra över världen innan han sätter sina fötter på Oljeberget. Kommer det att höras högre och högre. 5:1. Och jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift både på insidan och på utsidan, förseglad med 7 sigill. Och sen är det lovprisning i himlen. Han får se att alla tillber honom och vad som ska ske. Och han har köpt oss till ett konungadöme och de ska regera på jorden. Och nu ska vi få se när liksom händelserna börjar på jorden. Då går vi till 6:1. När basunen börjar ljuda, så att säga. Eller när Gud börjar att tala. Han talar lite lugnt så där. Och jag såg när lammet bröt det första av de 7 sigillen. Och jag hörde en av de 4 väsena säga med en röst som åskan: kom. Och då går vi till grekiskan och då står det inte alls att det var väsendet som lät som en åska. Utan det hördes som en åska när han bröt sigillet, så står det på grekiska. Och sen hörde jag en av de väsena. Så det är viktigt där med Guds ord, för det var ju samma då. Åska det här, det var ju samma som på berget då. Åskan när Gud talar. Ska vi se vad vi har här då. Lammet bryter det första sigillet. Och nu börjar, nu när han har brutit det första sigillet. Nu kan vi se hur det händer globala saker här på jorden då. De fyra hästarna blåser ut, eller de fyra vindarna. Och idag på nyheterna så hade jag en bild på en svart häst som hade en vågskål i sin hand. Och då var det en nyhet ifrån USA på ett ställe där maten snabbt har blivit så dyrt som man har fått problem. Alltså när varupriserna går upp, då måste ju också restaurangerna och affären och allting hänga med. Och då klagar folk att det har blivit så fruktansvärt dyrt så fort. Och det är ju någonting som Bibeln säger bara kommer att fortsätta. Vi kommer att få hyperinflation. Och är man så osmart som man har en politik i USA som man har just nu, när man har noll ränta och trycker pengar så det står härliga till, nu har man ju börjat igen och startat pressarna, så kan vem som helst räkna ut att man får inflation till slut. Och det säger Bibeln att man kommer att få. Det här kommer att bli ännu värre. Det kommer att gå åt en hel dagslön för att köpa ett mått vete. Då kan du baka någon limpa. Vårt dagliga bröd giv oss idag kommer kanske att bli bokstavligen vad vi kommer att få be här i det här landet också så småningom. Herre, giv oss. Vi tar allt för givet. Vi har vår mat. Vi har det ganska bra i Sverige. Men en kär vän till oss som jag litar väldigt mycket på hade en dröm för ett tag sedan. När hon såg att från Linnékyrkan var det köer ända ner till Järntorget till soppbespisningar. Då kan man ju undra vilket läge Sverige kommer att hamna i om ett par år. Om det här får fortsätta. Kommer vi in i en total ekonomisk kris med en hyperinflation? För det kan bli följden av detta. Jag hörde en annan som sa att ni vet att man vill ju bygga upp ett skydd nu kring Italiens ekonomi. EU med de här fonderna och det här. Försöka skydda Italien. För Grekland är bara en loppa jämfört med Italiens ekonomi. Och går Italiens ekonomi omkull, då har Sverige investerat mycket pengar i deras papper. Och de kommer inte att vara värda. Nu kan du ta sen till toalettpapper, så kommer de vara värda kanske. Nej, men skämt åsido. Då kommer vi att få jättesvårt i det här landet. Och det är det jag tror att Anders Borg vet om. För han säger ju i sina uttalanden nu att läget är mycket allvarligt. Han vet om det. Vi har investerat i italienska papper, inte allt då, men en stor del av Sveriges investeringar är gjorda i italienska statspapper. Det är ju märkligt hur vi håller ju på att kolla mycket på hur New Age tänker. Jag la ut jag la ut tre stycken nya saker idag på sidan om hur New Age tänker, och det förklara faktiskt då hur Bibeln förklarar att det kommer att vara två grupper i ändens tid som säger att framförallt då, andra Petrusbrevet 3:3 så står det: framförallt ska ni veta att de sista dagarna kommer människor som drivs av sina begär och förtalar och hånar er och säger: hur går det med löftet om hans ankomst? Ända sedan våra fäder dog blir ju allting precis som det har varit från världens begynnelse. Och sen har du det jag nämnde förut då i andra Petrusbrevet: så mycket fastare står nu för oss det profetiska ordet, och ni gör rätt i att hålla er till det som ett ljus som lyser på en mörk plats. Vilken kontrast mellan de här två grupperna, eller hur? För det är nämligen så att vi har börjat fått en förskjutning i det eskatologiska tänkandet. Det sociala evangeliet som trängde in i kyrkorna på 90-talet plus det nya gröna evangeliet, att vi ska ta hand om jorden och så här, vi ställer det i fokus mer än Herren, då har fokus förflyttats ifrån Jesu tillkommelse till att vi ska upprätta jorden. Och ju mer det gör det, desto mer tycker man att vi är ju inte riktigt kloka som tror på att Jesus ska komma tillbaka syndligen och upprätta ett rike. Man tror alltså att man redan nu här upprättar Guds rike på jorden. Så det förklarar ju precis det här. Alltså en förskjutning över till en eskatologi som säger att Jesus Kristus kommer inte syndligen först, utan han kommer andligen. Det tankesättet är ju totalt livsfarligt. För det står att när antikrist ska uppenbara sig, så kommer villfarelsens andemakt att göra det på ett sånt sätt som massor av människor blir bedragna. Det kommer alltså en känsla. Någonting kommer ju att hända, men vad det nu är. En upplevelse, kanske ett Toronto-skak över hela världen. För New Age och de har ju samma grejer. Någonting kommer att hända när antikrist manifesteras som gör att många, många kommer att gå på det här. Därför är det så viktigt att ha det profetiska ordet klart för oss ända tills han kommer. Så det är inte något annat liksom ska hända före. Nu är vi tillbaka till världshändelserna när lammet öppnar sigillen. Och det står där i Uppenbarelseboken 6 och 1 så står det så här. Att när han öppnar sigillet så står det ett intressant ord där. För jag tror det handlar, Johannes är en bild på dem som lever i ljuset. Jag är nästan 100 på det. För det står så här att när jag såg lammet öppnade det första sigillet. Då står det ett ord som heter eido på grekiska. Det har jag tagit upp många gånger för jag älskar det ordet. Det betyder alltså när en teori eller en skrift blir en verklighet. När han öppnade det första sigillet så förstod jag. Skriften eller profetiska ord. Och det står det ju att de som lever i ljuset ska göra. De ska förstå det profetiska. Så därför tror jag Johannes är en bild på de som lever i ljuset. Han fick ju förmedla det här till oss. Och vi ska ta emot det och be över det. Analysera. Kommer Gud att visa oss. Och vi ser ju nu ett tumult bland nationerna, religiöst, ekonomiskt och politiskt. Och det intressanta var att påven den 24 var det, september eller något. Så gick han ut med ett påbud där han sa att vi ska bygga en ekonomisk världspyramid. För att vi klarar inte det här med ekonomin längre och det är så talande att han säger att den pyramiden den ska vila på en politisk världsregering. Och det är exakt ordagrant vad Uppenbarelseboken 13 säger. Alltså en religiös person som man kallar för den falske profeten ska ha ett budskap som säger att vi ska upprätta en ekonomisk stormakt grundad på en politisk världsmakt. Eller en världsreligion, eller världsregering heter det. Det är ordagrant vad påven säger. Titta för att se Uppenbarelseboken 13. Den falske profeten ska ha det budskapet. Sen är det frågan om det är han eller om det kommer någon sen. Men vilken ande detta är sagt i. Det är inte så svårt att förstå. För att det blir mindre och mindre av Herren och mer av humanism och människor. Tyvärr också i våra församlingar. Vad vi kan och vad vi förmår. Och jag tror, vänner, att det här med upproren och det här uppiskade havet, det kommer att blåsa alltså från land till land till land till land. Och ni håller väl med om att det är ganska skakigt över världen, eller hur? Men då gäller det att veta, för vet vi vad som ska ske, då känns det genast mycket lättare än om vi inte vet vad som ska ske. Lever vi det profetiska, vi förstår ju Jesus, det skakar ju därför att Jesus kommer. Han är på väg, du kan se fotsulorna på sig, men han är på väg och han kommer närmare och närmare och han kommer att tala starkare och starkare till oss. Han är på väg. Och det är väl halleluja, vad var det du läste, Elvor? Bruden och anden säger, jag kom! Bruden och anden säger, kom. Och vi ska ha glädje. Alltså vi ska ju inte sitta här och, käre Gud, va? Du ska ju vara glädje. Det finns en ström som drar fram, som ger glädje åt Guds stad, åt Guds heliga boning. Det är ju vi. Va? Är det inte vi? Ska vi läsa om detta i Romarbrevet 1, ska ni få se här. Ska vi gå till Romarbrevet 1. Så är det ju en intressant sak. Se om jag hittar den där. Här har vi Romarbrevet 1:21. Fast än de kände Gud. Där står det ginosko på grekiska. Det är samma relation som man och kvinna har i ett äktenskap. Samma ord alltså på hebreiska, yada. Det betyder att de här, de kände Gud alltså. De visste precis vem Gud var. Någon annan finns, förklaring kan inte vara på det ordet, nämligen. Det är inte så att säga gnosis, kunskap om Gud. De kände Gud, men de prisade honom inte som Gud. Eller tackade honom inte. Utan man lät sig förblindas av sina falska föreställningar i hjärtat. Så att mörkret sänkte sig ned över deras oförståndiga hjärtan. Ser vi processen här? Alltså det är en process. Du får veta vem Gud är. Du får ljus. Och vad gör vi med ljuset? Guds vilja för ditt och mitt liv. Det är ju att vi ska förstå vad vi blir frälsta både till och ifrån. Alltså du och jag blir ju frälsta från ett helvete. Alltså kommer du i helvetet, då går man ju förlorad. Du har blivit frälst till Jesus. Alltså vilken kontrast. Du har blivit frälst till att tillhöra Guds son. Och du har blivit frälst till att redan här börja öva att lovsjunga honom och tillbe honom. För det står ju där sen att vi ska ju prisa honom. Det blir ganska köttigt om man inte liksom har det här i hjärtat sen. Det står att vi ska prisa honom sen i all evighet. Det ska bli halleluja himlen i all evighet. Sen är det mycket bilder och sådär. Det är ganska tråkigt att knäppa på en harpa i all evighet. Men jag tror det är bilder på glädje. Och alltså det bästa man kunde måla upp på den tiden. Uppenbarelseboken är ju bilder. Jag tror inte allt ska tolkas bokstavligen. Guld som är genomskinligt och allt vad det är. Men det är en bild på det bästa som finns. Som vi människor överhuvudtaget kan tänka oss. Ja. Förstår vi nu vad som händer? Ni som har våra skivor och har tittat igenom förstår ju direkt vart jag vill komma. Det var ganska roligt när vi förberedde det här med ändens tid. Då var det så här att Elvor förberedde sig på ett håll och jag på ett annat. Och sen kom vi och pratade med varandra. Då säger vi i samma mun. Det är ju märkligt. Men de fyra vindarna är exakt samma sak som de fyra hästarna. Och vad säger Jesus i Lukas ska ske? Jo, han säger precis som psalm 46. Människorna ska ge upp andan av fruktan för havets och vågornas dån. Då måste ju någon ha blåst först, eller hur? Storm. Fyra hästarna. De rider över hela jorden. Riken är i uppror. Folk är i uppror. Vem är de i uppror emot? Och vad är det för ande som driver dem? Ja, jag tror det är antikrists ande. Ska vi gå till psalm 2? Får ni se samma bild och samma mönster. Psalm 2. Jag är lite noga nu när jag talar. Därför att det här är jätteviktigt att vi förstår vilken tid vi lever i. Psalm 2. Samma tid som psalm 46. Och då läser vi så här då. I vers 1 ser vi hur hedningarna, om du slår upp kommentarer här så ser du att hedningarna är i uppror. De är som ett upprört människohav, vers 1. Varför rasar hednafolken? Varför tänker folken fåfängliga tankar? Grundtexten står det tomma tankar. Meditation och New Age med andra ord. Det är tomma. Ska man ju komma in i tomheten? Man ska ju plocka bort sina tankar och tänka tomhet. Jordens kungar står upp och furstarna rådslår med varandra. I grundtexten står det att man blir ett med varandra. Och vem blir man ett emot? Jo, man blir ett emot Herren och hans smorde. Och på grekiska blir ju det antikrist, eller hur? Emot, eller istället för. Och då förstår vi vad första Johannes bland annat talar om när han nämner att många antikrister har kommit. Men ska komma en stor, stark antikrist till slut. Men det står att vi kan förstå att det är sista tiden för många antikrister har trätt fram. Sen talar han om antikrists ande. Sen talar han om de här två grupperna igen. Ni vet, de har gått ut ifrån oss, de tillhörde dem aldrig. Och så står det så här, men de lyssnar till oss och de lyssnar till världen. Det kommer att bli en stor spricka. Beroende på om du har Guds rike i ditt hjärta eller inte. Har du inte Guds rike i ditt hjärta så kommer man att dras till världen. Har du Guds rike i ditt hjärta, då har du glädjen där och då har du den här kraften ifrån den heliga ande. Så att du kommer inte att vackla. Ser ni två hus? Vilken bild Jesus såg här. Floden kommer. Störtade sig mot huset. Men det som var byggt på klippan, det stod, det vacklade inte. Men det andra faller ju omkull. Här ser vi ju då att hedningarna, hästarna och vindarna blåser över havet och blåser upp hela havet i ett enda stort uppror. Och kungarna och ledarna, horn och huren här, de måste ju lösa detta, eller hur? Det är problem, säger man. Vi har för mycket utsläpp. Det är ju bara en grej man använder alltså för att få en världsregering. Man gömmer sig bakom FNs lagar och så här för att få fram den här världsregeringen. Och nu samlas man och man säger ju rakt ut idag att vi ska ha en världsregering. G20 försöker att lösa krisen och de klarar det inte. Och sen försöker man, de kommer inte klarat. Först han kommer som har lösningen. Och idag skriver jag på hemsidan lite om hur det var när Hitler trädde fram. 1923 hade man en sån inflation och en sån arbetslöshet i Tyskland. Så 50% av tyskarna var arbetslösa 1923. Och man hade en sån inflation, så jag kan inte ens räkna nollorna vad det kostade att köpa ett frimärke. Jag tror det var 20 miljoner för ett frimärke. Inrikes. Och sen var det en bild då. Gå gärna in och titta, det är en bild där på en, är det 50 miljoner markssedel? Men så kom han, och det såg ju bra ut i början. Han byggde järnvägar, han byggde massor av grejer och han höll tillbaka det onda lite, va? Som han, de här planerna han hade mot judarna och det här hatet, det gömde han. Det såg bra ut för tysken. Sen var man ju beroende sen, det var inte lätt. Minska arbetslösheten så det... Ser ni inte att samma sak håller ju på att ske här? Det skapar, det blir ju ett vakuum när ekonomin går ner. Och kommer att öppna upp för det här som kommer att komma. För människan vill ju ha ordnat och reda, i alla fall svensken är ju sån. Vi har ju levt på att regeringen fixar allt i vårt trygga land. Men det kan ju också vara en fälla när allt det här kommer, så att säga. En annan regering. Daniel 7. Här ser vi ju vilddjuret i Uppenbarelseboken 13 komma upp. Det här blir en repetition för er som har sett skivan av den. Jag vill bara plocka fram de här vindarna för att se hur det stämmer. Första sigillet, då börjar man höra Guds röst, va? Då börjar vi förstå. Det är nu, vänner, vi ska börja förstå. Sen kommer ju utvecklingen bara komma. Kommer ju alltid upp det här i Uppenbarelseboken. Men vi ska förstå. Guds folk ska vara profetiskt. Det är viktigt. Det står ju där. Daniel sa 7:2. Jag hade en syn om natten och jag såg hur himlens fyra vindar stormade fram emot det stora havet. Eller man skulle kunna säga. Och jag såg de fyra hästarna galopperade ut över jorden. Eller hur? Så läser du Daniel 7 och sen tar du Uppenbarelseboken 13. Så var ju de där gamla rikena du såg där. Då är det ju så här att profetier kan uppfyllas både en, två och tre gånger. Innan den kommer fram till den slutliga då. Det är ju mycket vanligt i Bibeln faktiskt. Jeremias profetier en del har ju uppfyllts. Assyrierna anföll ju. Men det uppfylls ju igen kanske i ett större mått. Det ser du ju på Babylon. Babylon och det här som det stod om, det har ju uppfyllts. Men det kommer ett större Babylon som är liksom över hela jorden. Då ska det uppfyllas igen. Och där ser du då hur fyra vindar sätter igång, va? Uppror över hela jorden. Och ur havet står det i Uppenbarelseboken 13:1. Så du ser när vilddjuret är på väg här. Och det intressanta är att havet för en jude är Medelhavet. Och det är ju där upproren börjar också. Runt hela Medelhavet börjar det. Tunisien, Algeriet, Marocko, jag kan ta många, många länder. Och då får han se, och jag ställde mig vid sanden in vid havet, då såg jag ett globalt vilddjur stiga upp ur havet. Det hade 10 horn och 7 huvuden. Och på sina horn hade det 10 kronor och på sina huvuden hädiska namn. Det betyder att de var hädiska, alltså kungarna här då. Och sen kommer det då hur vilddjuret såg ut. Och där står det att vilddjuret här på grekiska står det. Vilddjuret här såg ut som i ett bildligt tal, kan man säga att det står det. Samma ord som för liknelsen, alltså som Jesus sa. Han använde ju en sanning och så tog han ett bildligt tal om något som hände i jordbruket eller något som hände, ja, en berättelse. Och samma sak står det här. Ja, det här är ju liksom ett bildligt tal. Och då var det ju en predikant som heter Irvin Baxter som såg att huvudet här handlar om Tyskland. Han visste att horn och huvuden är länder och konungar. Och det har jag ju redan talat om för att vilddjuret kommer att komma upp på grund av de här globala problemen. Så det är någonting vi ska se nu som ska sluta fred med Israel alltså. Alltså profetia, det handlar om att lägga ihop pusselbitar till en enhet som man ser vad som är på locket, du vet. När man lägger pussel, då måste man ha locket så här som man ser. Och ju mer pusselbitar du får och trycker ner här så börjar det ju, ja, det ser ut som locket. Det är bra, va? Det börjar ju med de där fyra, vet, som är lättare, fick ju vi ungar börja med jämt. Sen tog pappa himlen sen. Sen fick vi bygga på någon sån här staket. Som liksom gick igenom hela bilden. Det var ju det enklaste då. Han tog de svåra pusselbitarna. Och när vi började med det här. Då sa Herren så här. Börja med det du vet. Ja, då fick man börja med hörnen. De här grundläggande profetierna. Att Israel är faktiskt grunden för all profetisk insikt. Det börjar med 1948. Börjar med Israel. Alltså missar man det, då missar man mycket. Det börjar med Israel. Sen kan man börja titta sen. Får du se. Då kommer det ihop sen. Du får både ramen och sen kan du börja plocka in lite. Och för att ta det här nu i dagens... om du lägger ihop alla huvuden i Daniel 7 och räknar summan av dem med vilddjuret sen, så kommer du till ett globalt vilddjur i Uppenbarelseboken 13. Alltså ett sammansatt, en världsregering kan man säga. Som jag tror är förödelsens styggelse när det liksom trädde fram. Det är min tolkning. Jag tror att det är styggelsen som leder till katastrofen, ska det egentligen stå då. Tror jag. För de kommer att förändra heliga lagar och så. Det kommer att vara förbjudet att evangelisera. Det kommer att vara förbjudet att tro på Jesus som enda vägen till Gud, bland annat. Sådana lagar kommer. Det har de redan på gång. Men något som är intressant är när han skrev det, att det är Tyskland. Skrev han i en bok 68, den här predikanten. Det här är inget vi har sett själva, utan där har vi hämtat från Irvin Bax. Det är ganska intressant. Skrev han 68, och sen när Tyskland blev enat 89, så ringde telefon hela dagen hos honom och då frågade de: hur kunde du fatta detta? Det är inte jag som har hittat på, utan det står i Bibeln. Och då fick han förklara hur han såg, och under tiden så hade Gud visat honom de här rikerna som kommer upp. Att det är, om du kan den moderna tolkningen eller den moderna berättelsen av de här djuren som kommer upp i Daniel 7, så förstår man snart att det är ju moderna nationer. Där ser du England, du ser Tyskland, du ser Frankrike och du ser USA kommer ur England och så vidare. Och sen till slut, så när du sätter ihop allt det där, så ser du att Tyskland är ju med där. Det är ju Pantern, det är Tyskland, Pantern har fyra huvuden. Och det är ganska att förstå att det är Tyskland, det kan du göra där också. Ett av dess huvuden, står det. Tyskland är det enda som har fyra huvuden. Det har gått upp och ner genom historien fyra gånger. Det tredje riket känner ni ju till, va? Det var ju Hitlers rike, det var ju det tredje riket. Och nu kommer det fjärde riket och nu går man in i EU och sen upp i världsregeringen. Och när du ställer den där bilden framför dig på de här som är med, Ryssland ser du också där som björnen. Och sätter du den här bilden då, så ser du kvartetten där. Intressant. Stämmer det så kommer du få se, och vi har ju nyss fått kvartettens talesman Tony Blair, Lejonmun. Han har gjort någonting som ingen annan i fredsförhandlingarna förut har lyckats med. Han har förhandlat fram en klar plan av fasta gränser både för palestinierna och för israelerna. Så långt har ingen kommit än. Alltså det är ett jättegenombrott i fredsförhandlingarna där. Men sen har vi ju sett att det kan ju gå tillbaka 15 steg över en natt genom ett anfall på Gaza eller någon båt som exploderar eller något, va? Och vi som håller på med det här, vi suckar ju inte den här gången heller. Sen blir det, ibland tycker jag det blir lite köttigt det här, eller hur? Med ekonomin rasar imorgon och sen går det upp ett varv igen och sen håller det på så här, va? Men vi ska veta det, att jag tror det är bara Guds nåd att han visar så här, alltså, för att vi ska förstå att det här kommer ju inte att hålla. Det är därför han skjuter på oss. Om det inte vore för Guds nåds skull så skulle ju inte vi fatta det här överhuvudtaget. Ja, det var det. Psalm 46. Läs gärna de här psalm 2 och psalm 46 och Daniel 7 om de här havet och Uppenbarelseboken 13. Skriv ner, studera. Och sen får ni ihop. Ibland kunde vi göra så här också när vi la pussel, att man la en liten klick så här. Man la ihop något som man såg ett mönster på. Och ibland är det så här att jag brukar höra på Sven Reichman ofta, och han har mycket såna här ledtrådar, han är väldigt vishet. Och då får man en sån här nyckel man inte har sett. Och när man får den nyckeln, då passar mitt, det här lilla blocket som jag har byggt ihop här, som jag har sett, då passar det exakt in i den stora bilden. Och så är det med kunskapen, den är ett styckverk på det sättet. Och man får hjälpa varann framåt i Kristi kropp. Nu ser ni tankfulla ut. Men som sagt, vad det finns en flod med glädje som drar fram, som ger glädje åt Guds stad. Gud bor där inne. Den vacklar inte. Det är därför det står att gör er inga bekymmer. Det är bättre att vara en levande sten som vilar på klippan och låter han få visa oss vad vi ska göra. Så slipper vi att göra oss bekymmer. Halleluja, tack och lov Herre att vi får prisa ditt underbara namn.